A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till CS-podden, en podcast om Counter-Strike. Den här podden görs av Kappa Bar i samarbete med Fragbite och Dust2 och sponsras av Dr. Pepper. Jag heter Daniel Sandström och jag är chefredaktör på Fragbite. Och med mig har jag som vanligt Kalle Hallonkräm Strömgren, chefredaktör på Dust2. Tjena Kalle.
God dag, god dag, god dag.
Och såklart Claes Rio Bergqvist, vår man på västkusten från Kappa Bar. Tjena Claes.
Tjena, fan vad du träffar en rätt idag. Jag har 4 decimeter snö utanför dörren.
Soliga västkusten.
Ja, exakt. Det är faktiskt roligt.
Härliga. Så. Ja, hur glad påsk på er. Fick ni
Påskägg? Nej, jag fick fan ingen påskägg. Tänkte att det borde väl någon på Majorn kunna tänka på, men så kul fick vi inte ha det.
Jag har ätit av dig också, kompis.
Vad sa du?
Inga påskägg. Jag har ätit åt dig också, kompis.
Ja, men vad schysst. Nej, men så gött. Man har inte... Jag vet inte hur ofta jag har firat påsk i mitt liv egentligen, men det var inte direkt mycket påskfirande denna... Helgen.
Nej, hur var det för dig då, Claes? Kunde du slita dig från Major-soffan och fira lite påsk med familjen?
Ja då, man har inte så mycket alternativ. Nu var det ju ändå bra tider. Det gick ju ganska mycket matcher på kvällarna. Och då har ju kidsen ofta dunat av, eller i alla fall ska duna av. Så att, jag har fått båda delarna och en bra påsk helt enkelt.
Mm. Är det du som gömmer påskäggen i familjen, eller vem är det som står för det?
Absolut inte. Jag kan till och med tänka mig skjuta ner hela påsken. Men det får man inte göra med barn. Så att, jag förstår inte. Det fanns fan ingen påskhare när jag var liten.
Det var ganska... det fokus på Jesus kanske. Ja, man glömmer lite att det är ju tekniskt sett hans högtid.
Ja, det är det ju. Men det är ett jävla... Det är mycket, jag känns som att det är mycket, 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 mycket större nu för tiden. Alltså att man försöker göra det till en liksom...
Det är ju bara för att du har barn. Det är ju det. Alltså påsken, när jag var liten, var det ju en grej. Den försvann det väl efter man var liksom 11-12 någonting.
Ja, men jag vet inte hur många jag har sett typ. Var så här, alla har en utklädd påskhare liksom. Som tomten för fan. Ja, det hade inte jag i alla fall. Jag vet inte om det var obrydda föräldrar då kanske. Men ja, nej, det, jag känns som att det levlar upp år för år. Och det så var påskjakt 4 dagar i rad och gud vet vad. Jag har haft en påsk i alla fall. Hela jävla vägen. Så jag är rätt färdig med den.
Mm. Har du ätit några ägg då?
Vanliga eller godis? Det är i och för sig samma svar. Det är ja och ja.
Jag tycker du... Vill ni ha lite sådana här fakta om varför vi äter ägg på påsken?
Ja. Ja, det är alltså, en CS-podd så.
Det är en CS-podd. Men det har ju med att göra att dels så är det då äggen började kläckas. Det var då det började hända på riktigt. Och sen är det ju också ändå en metafor för återfödelse. Äggen för då Jesus.
Just det, för Jesus kom tillbaka i ett ägg. Eller hur
Exakt.
Var det?
Exakt. Det kan man väl säga.
Ja, men vi kan väl, om vi ändå är inne och utbildar våra lyssnare lite, så kan vi ju säga det till våra yngre lyssnare att på långfredagen, back in the days, då skulle man bara ha det tråkigt eftersom man skulle minnas Jesu lidande. Så då var det inga CS-matcher fick spelas överhuvudtaget. Så tänk på hur jobbigt det var för Claes när han var ung.
Men när var det här på typ 30-talet eller?
Jag tar det.
Ja, jag har haft en härligt påskfirande i alla fall. Vi har rullat ägg och vi har druckit lite snaps och käkat lite, målat och käkat lite ägg. Det har varit trevligt. Men det är väl inte för påsken vi är här idag egentligen, va? Utan det är väl för vårt kära Counter-Strike. Ska vi sätta igång den här podden eller?
Amen.
Under påskhelgen så spelades slutspelet i den historiska första majorn i Counter-Strike 2. Det blev Natus Vincer som vann den historiska majorn och laget besegrade FaZe Clan i finalen med 2-1 i kartor. Inte helt väntat om man skulle lita på oss tre när vi snackade förra veckan om vilka lag vi trodde vi skulle få se i finalen, men ändå ganska välförtjänt, eller vad säger du, Kalle?
Ja, men det får man väl ändå säga. Det som var intressant var att hela laget egentligen pangade på rätt jämnt. Och en annan sån grej att Navi förlorade fler runder än vad de vann under hela majorn. Det är kul fakta. Men ja, absolut välförtjänt. JL var ju ett riktigt monster. Jag skulle säga att de vann semifinalen där bara på grund av honom nästan. Med hans digel, Ace och lite AK var det där som vände matchen på en känd tredje karta mot G2. Och här i finalen, det var en lite konstig final, för det var ju bara lagen sprang över varandra på varannan karta, så man fattade liksom inte riktigt vad som hände. Men kul, välkänt. Extra kul för Alexi B, vill man ändå säga, som har grindat så här länge. Och jag får väl ta tillbaka mycket jag har sagt om honom. Han är väl en bra IGL, helt enkelt.
Ja, han har fått väldigt mycket hyllningar efter det här, att ja, men nu så äntligen fick han den femma som han förtjänade och som han skulle kunna gå långt i en major med. Och det är väl bara att lyfta på hatten och gratulera till Alexi B för en väl genomförd turnering och ett stabilt Navi, även om, som du säger, att man har spelat många jämna matcher och kanske inte vunnit liksom, det har inte varit smooth sailing hela vägen, så har man ju ändå haft liksom marginalerna på sin sida. Och jag tycker att i den sista kartan i finalen så tycker jag ändå att man visar verkligen stor kvalitet när han stänger ner Inferno helt och hållet där på CT-sidan. FaZe Clan hade ju inte en susning. JL på dominerade banan och Bit satt väl och höll ställningarna på A-sajten. Där kändes det ju verkligen som att det var ett vinnande lag när man såg deras sida på Inferno.
Ja, och sen att Kerrigan fick en frag under hela den kartan. Han dödade lika många Navi-spelare som Wonderful gjorde under den kartan. det är rätt svårt. Och det var Bit båda två också.
Men det är väl också så att vi är inne på att jag hade absolut inte ritat ut Navi som vinnare på den här turneringen, men vi flaggade konstant under förra podden för just det här. Det är alltid drakarna som gungar mest när det är stora turneringar. Och det skiner igenom än en gång, tycker jag. Alltså, vi kommer väl till det kanske, men just i semifinalen var det ju mer tydligt kanske, och även alltså Maus-matchen exempelvis.
Just det, i kvartsfinalen. Jag håller med, alltså, vi pratade lite om både Maus och Spirit och även Eternal Fire lyfte vi förra veckan som intressanta lag in i slutspelet. Ingen av de lagen tog sig vidare från kvartsfinalerna där de förlorade mot lite mer namntunga eller lite mer erfarna lag, helt enkelt. Så absolut kan jag tänka mig att erfarenheten och rutinen väger tungt i de här sammanhangen. Eller vad skulle du säga, Kalle, du som kanske har pratat lite med gänget som var där?
Jo, men det tror jag verkligen. Alltså, det är väl egentligen mest tydligt i G2 Maus-matchen att Man har sett det på Maus innan att de har liksom spelat bra gruppspel, men sen har det försvunnit lite i slutspelet. Och det är tydligt att de gjorde det här också. Samma med Eternal Fire också. Visst att Santarus och Voxic och de har varit på i arenor innan och allt sånt här. Men det var ändå tydligt att det var erfarenheten som gick vinnande ur de matcherna. Och sen visst, Navis erfarenhet, det är inte jättemycket i den. Det är liksom Bitt och Alexi B som har den erfarenheten. Sjukt att säga att Bitt har erfarenhet, han är typ 12 år gammal. Man är ju liksom redan vunnit allt man kan vinna nästan. Nej, så jag vet inte, det jag tror det är mycket spelar roll där, men om du bara skulle ha erfarenhet skulle ju FaZe vinna mot Navi kan man ju säga. Men jag vet inte, det var svårt att kalla den här majoren. Man trodde ju på Spirit hela vägen egentligen. Och så förlorade de alltså majorns bästa match mot FaZe i deras kvartsfinal. Så det, ja, sen vet jag inte, det är liksom, det känns som de var redo på just dem, men ingen var redo på vad Navi skulle göra kanske. De spelade bara bra rakt igenom. Och ja, men fan, man blir ändå glad av det här resultatet också, för att Navi är den organisationen som varit på varenda major och de lyckas vinna den första CS2-majorn. Det var som att de dog och återuppstod.
Ja, och man får inte glömma, visst vi kan prata om erfarenhet hit och dit, men det finns ju mer erfarenhet än de som spelar. Det finns en erfarenhet kring organisationen, det finns en erfarenhet kring coacher och alltså allt runt omkring. Man har varit i de här lägena, det finns en tröja på kroppen som säger att man ska till en viss plats. Jag tror det är så jävla mycket sånt som faktiskt fläktar in. Jag tyckte, jag bara kollade mina anteckningar innan vi gick in i, brukar fuska lite när man väl tittar på matcherna, för det är så jävla länge mellan poddarna. Jag bara skrev att Maus kissar ner sig liksom. Alltså det fanns ju inget kvar av det som har sett bra ut. Jag tycker det var ett helt annat lag. Jag tror det är otroligt stor skillnad. Men nyfiken också på stämningen.
I arenan? Mm. Helt jävla strålande alltså. Alltså om det är någonting man faktiskt får ge danskar är ju att de är, att de dricker mycket. Nej, men det är också kul. Jag hade träffat en kompis som har spelat CS sedan 2013 för första gången. En tysk som åkte dit på sin första CS-turnering. Och han satt ju och spammade mig i liksom chatten efter på att han var så himla tagen över hur fett det var att faktiskt vara på en CS-turnering och att han inte hade någon röst efter. Och det var verkligen bra känsla. Det är första gången vi har sett Royal Arena vara så här full också. Det var helt slutsålt de två sista dagarna. Det var packat av människor. Folk var glada. Det var bara god stämning rakt igenom, om vi bortser från Maus-matchen senare då kanske.
Mm, just det, ja, vi kanske ska nämna det också. Incidenten som skedde där mellan Maus och G2. Där det var en person som, eller flera personer var det väl, som hoppade upp på scenen under matchen som fick avbrytas till följd av det här. Kalle, du har lite bättre koll på vad som hände just då.
Det är ju då, alltså under dagen hade liksom kids delat ut flygblad. Alltså vi hade ett flygblad i pressrummet som vi skickade runt lite bland folk. Och det var Striker som hade fått av en typ 12-årig tjej. Där det då står då att CSGO Roll är scammers och bla 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 bla. Och att G2 har partnerskap med dem. På G2s sociala medier eller hemsida finns det ingenting om dem. Men det är fortfarande CSGO Rolls Twitter hemsida att de är partners. Det var lite drama om det här förra året redan. Vet inte exakt hur det ligger till där. Och det är egentligen då en rivalisering.
Innan vi går vidare. Visst var det här varumärket som Monnice gjorde reklam för?
Yes, precis när han fyllde 18.
Ganska uppmärksammad reklam för precis efter att han har fyllt 18 så var han med i någon sorts reklamfilm där han är på ett kasino, är det väl till och med. Ja. Och spelar om pengar liksom. Som, för att promota CSGO Roll som är en skin gambling site.
Ja. Men, icke licensierad. Jag tror den är avstängd i Sverige till och med. Egentligen då en rivaliserande gambling-site, CSGO Empire, har ju tagit på sig det här. Som också är portad från Sverige. Ja, men de tycker då att de är scammers och att deras ägare är scammers. Då vill de göra någon slags protest då. Så då stormar den här killen, finnen då, Monark från CSGO Empire, sitter och streamar och liksom säger bara, men nu gör vi det. Han har en countdown liksom. Och säkerheten hade dragits upp lite under den matchen. För att de PGL visste ju att det här hände. Men de kunde ju inte stoppa det. Jag vet inte exakt hur många personer som kom in på scen. Men det blir ju jävla tumult. Där G2s manager Petsa drar ner en av Kenas Storma scenen så att han slår ner Major-trofén så den går sönder i tre delar. Och det är så här, vi satt ju i pressrummet och snackade om det här och vi såg på den här streamen såhär, okej, countdownen gick ner och startade om så är det 50 minuter igen. Händer samma sak en gång till. Vi vill såhär, ingenting kommer ju hända. Sitter där, helt plötsligt bara börjar folk röra på sig. Bara, vad är det som sker? Och hör man dem bara, it's happening. Och då tar man ju löpet liksom in. Ser att det är fullt tumult på scenen. Direkt när jag kommer in där så är det en kille som blir utdragen av säkerhetsvakter. Ja, det är bara kaos helt enkelt. Och då är det liksom sitt och försöka fatta vad det är som faktiskt händer. Kolla alla klipp som sprids på Twitter. Adrenalinet pumpar ju till max här. När man skriver det här. Fan. Och efter allt var klart, då var jag helt körd. Jag höll på att typ svimma. För jag har också inte ätit mycket och var lite halvsjuk. Men ja, det är väl egentligen det som hände. Och dagen efter hade de liksom byggt om scenen. Hela den här vad säger man? Runwayen, catwalken. Gick ut och var borttagen. Det var typ trippla staket. Det var fullt med säkerhetsvakter överallt. Skulle de försöka storma scenen där skulle det vara svårt att lyckas. Det var polis på plats som var beväpnade. Och det var väldigt mycket sånt. Tydligen polis som sitter och streamar när de spelar CS.
Just det har jag nog sett att det är några danskar som har någon sån CS-polis typ.
Exakt.
De har någon sån internetpolis som är närvarande på...
Ja,
och det men liksom... kidsen hänger, det vill exakt. Säga på CS-turven.
Ja, så det är väl egentligen hela historien av vad som hände. Sen såg man ju dagen efter att det var någon annan som hade handklovar och satte dem på ett så här stängsel vid ingången så de bara lyfte bort stängslet. Och är det inte den smartaste killen kanske? Man har handklovar, sätter på något liksom vettigt typ kamerakranen. Han sätter det på ett så här vanligt liksom kravallstängsel. De bara lyfte bort det. Och han fick bara hänga med.
Nej, men det går inte
du såg det här.
Ja, och jag, alltså, men det gick ju så satans fort när man inte är beredd. Alltså, det var inte så att de filmade scenen när man fick se det från början. Liksom, utan det var mitt i matchen. Så att det ser ju konstigt ut. Det ser... Man blir ju såklart orolig. Det är ju farligt. Man vet ju inte vad de har för syfte när de tar rusningen upp där. Liksom. Så att det går inte att göra annat än att fördöma den här jävla idiotin som sker. Och sen får man väl någonstans också bara andas ut och inse att fan vad skönt att det inte var något som var värre. Alltså, för det kan det vara i såna här lägen. Och det är väl bra att vi fick en varning i e-sportsammanhang generellt. Liksom. Att... Ja, nu kommer det vara en högre säkerhet på alla evenemang. Det kommer gå ut över alla. Men det är kanske också är sunt. För så det är lätt ska man inte ta sig upp på scen på något evenemang någonsin. Och att det också ska stoppas av en manager och inte en funktionär eller en vakt. Det är ju liksom sjukt. Sen är det klart, när man väl går loss på Twitter och tittar på alla de här 2 miljonerna klipp som kommer ut på 7,5 millisekund efter det har hänt. Det är ju läskigt på sitt sätt hur saker och ting sprids idag. Men när man kan pusta ut och inse att ingen har blivit skadad här liksom. Är det ju svårt att inte fnittra lite åt den här brottningsmatchen som Kalle benämner. När det är någon som börjar brottas med han och kramas och till slut är de 4 pers och får ner han. Och lyckas på den här enormt stora scenen träffa den lilla pelaren som håller bucklan. Alltså, tittar man om och om igen på det så blir det bara roligare. Men än en gång, det får man ju göra när man inser att allt har gått bra liksom. Men ja, det fastnade jag lite på.
Ja, alltså, och sen folk har påpekat att det var säkerhet där. Det här är inte ordningsvakter som står med batonger och handfängsel och slår folk liksom. Det är alltså, så här är på varenda konsert någonsin. Det är såna typer av vakter. Alla borde veta vad det är för snack. De står där, du vet, med händerna bakom armarna och tar.
Ja, vanliga ordningsvakter.
Exakt.
Ja, men det var ju inte de som fick tag på han först.
Nej, alltså de försökte också. Sen var det den här PGL-killen som har extremt långt grått hår. Han är väldigt högt uppsatt där. Jag vet inte vad det är han gör egentligen, men han är alltid på PGL-turneringar. Han liksom,
jag bara, det jag försöker säga, jag som är van vid att skapa evenemang, jag har gjort det hela mitt liv. Även om man har ett trött coverband på scenen, så när det spelas så är det ganska tydligt att ingen någonsin kommer ha chans att komma upp på scenen.
Det jag menar här är att hade det varit någon med ett större eller lite värre uppsåt att skada någon. Det kan lika gärna ha varit någon som sprang upp med en, inte fan vet jag, en kniv, en bomb eller alltså vad som helst. Mm. Men när en manager då med det är fint att han rycker in och stoppar där, men han är ju inte utbildad i det här.
Nej.
Han är inte redo på att ta en attack om det har varit en kniv mot. Alltså, det måste finnas någon form av säkerhet upp till scen. Alltså, det finns en grej att skydda. Absolut. På det här stället.
Ja, det finns också ett otroligt klipp där man kan se en av kameramännen, fotograferna som egentligen heter, står och liksom håller i sin kamera på axeln men står och sparkar mot en av dem.
Det är så mycket e-sport det kan bli.
Ja. Nej, men alltså, det är helt rätt. Alltså, det var ju inte tillräckligt bra. Och det här är ju ingenting mot PGL per se, skulle jag säga. För att fan vad det, alltså visst, det är dåligt av PGL. Men så här har det varit på ESL-turneringar också. På Blast-turneringar också.
Ja, men
det har varit så på varenda e-sportturnering. Ja. Och det som det här kommer påverka i framtiden är att biljettpriser kommer ju nu bli dyrare. Om man ska på en e-sportturnering. För att alla måste uppa säkerheten rejält. Och det kostar pengar så fan. Det kommer inte vara så nära scenen som vi har varit. Det kommer bli så mycket förändringar som folk inte tänker på. Vilket är bra såklart, men också lite tråkigt.
Nej, men som du säger Kalle, vi har ju varit på, både du och jag har ju varit på, du har varit på fler än mig i och för sig, men varit på en del evenemang och sådär. Generellt sett så har det ju inte, alltså man har ju inte haft, känt ett behov av att det skulle behövas så jävla mycket säkerhet kring scenen heller riktigt. För det har ju aldrig riktigt hänt någonting sånt här heller förut. Vad jag alltså, kan dra mig till minnes heller, eller?
Det har hänt liknande grejer. Finns något, jag tror det är på lite Gleivs brorsa springer upp i Berlin liksom och står och hoppar framför de här båsen de hade. Och sen ramlade ner i ett hål typ. Jättekonstigt. Finns någon turnering från Kina som Navi vinner runt 2018. 17 kanske. Där det är liksom en kille som springer upp när de lyfter pokalen och bara ställer sig med dem och är taggad. Det är liksom de som kommer upp i huvudet. Det var någon som sprang upp på Blast och också skrek om den här samma ägare. Det var bara en kille som bara ställde sig och skrek och så bara kom de verkligen och tog honom och gick bort. Det var inte ens något brottade ner. Så det har hänt liknande, men inte av den här skalan. Det är ju det. Det har ju funnits varningsklockor, men ingen har väl tänkt att det ska hända någonting superstort liksom.
Nej, men det är ju inga små evenemang. Alltså det är ju hiskeligt mycket personer. Alltså,
16 000 pers.
Ja, exakt. Vilket arrangemang i världen har 16 000 pers och inte en ganska hård säkerhet knuten kring det? Alltså, sorry, men jag tycker det är galet att det går att springa upp.
Mm. Och så, det kommer påverka så här. Och sen, jag tror det här kan påverka skinmarknaden rätt rejält. För att Valve, de var på plats. De har ett jävligt tecken på vad gambling, just gambling-delen gör. De vet mycket väl vad de tjänar på sina skins. De kommer inte vilja försöka förstöra hela marknaden. Men det kommer nog vara ännu tuffare att använda skins som betalning på gambling-sidor.
Mm. Ja, det kom ju en uppdatering idag nu när vi spelar in faktiskt. Där Valve hade gjort någon typ av ändring kring hur synliga items är i ens inventory. Som man nyligen har köpt eller tradat. Jag har inte riktigt förstått. Jag har inte riktigt förstått riktigt hur den här uppdateringen kommer att påverka de här skinsajterna. Jag har läst några kommentarer från olika spelare som har funderat kring om huruvida det här skulle kunna vara en uppdatering som gör att det blir svårare att använda skins. Som betalningsmedel i till exempel den här typen av verksamheter. Men vi får väl se. Som du säger Kalle, så Valve var ju på plats. Det här är ju ett Valve-evenemang. Det får vi inte glömma heller. Alltså, det är ju Valves eget CS-mästerskap. Självklart så är väl det här någonting som man såklart kommer att behöva adressera på ett eller annat sätt going forward.
Ja. Verkligen. Och det ligger lite sur mun på den här majoren som annars rätt bra, om vi bortser från typ gamecrushen, annars liksom rätt bra major, clean major, inte mycket konstigheter. Det ligger lite sur smak, men också, det känns så jävla dumt att säga, men det var ju kul att någonting hände. Alltså,
det kördes.
Nej, det var ju inte, men det var liksom, alltså det var ju bara spännande. Det var liksom, man bara wow shit, det hände någonting. Det var ju liksom mer, jag säger inte att det är roligt, jag säger bara att det var spännande.
Ja, men Det är så här att med facit i hand och att ingen kom till skada och så vidare, så är ju snackisar som handlar runt omkring vad som hände på servern krävs ju också för att en major ska liksom, alltså för att lyfta en major, om ni förstår vad jag menar.
Ja.
Om vi bara, Dust2 och Fragbite bara hade skrivit om vad som hände på servern, ja men då är det är inte... Det räcker liksom inte till för att få till den här extra dimensionen av spänning och liksom underhållning som en major kan vara. Det kan vara att Pasha Bicep cyklar till majorn eller vad fan det nu kan vara liksom. Så det, att det händer saker är ju
ja. Och så CSGO Empire tagit på sig den här attacken eller vad man säger, och de skulle ha en turnering. Alla drar sig ur den turneringen nu, vilket är bra. Helt ärligt, är det liksom två idioter som bråkar med varandra på internet och får det att påverka andra människor?
Och det är väl det som också är ju mest ont här, att de får ett forum att synas och höras som de kanske inte är värda, och stör andra i sitt levebröd och sin livs största möjlighet och sådär. Så det finns ju många, många trista saker med en sån här sak. Men det kommer alltid vara så här, vi kan... Alltså i varenda typ av forum så finns det alltid såna här möjligheter liksom, där folk kommer göra fel saker. Vi kommer aldrig vara skyddade för det bara för att vi vill anse att vi är snälla inom e-sporten. Liksom. Det är 16 000 pers på läktaren. Det är ett rätt bra fönster att göra några dumheter på.
Idag när vi spelar in så släpper SVT serien Gamer, där Uppdrag granskning-redaktionen granskar hur skin gambling påverkar unga människor och hur sajter som Hellcase marknadsförs mot svenska tittare genom olika samarbeten med svenska Twitch-streamers. Du har sett serien Kalle.
Ja.
Du har sett serien Kalle. Vad kan du säga om den?
Ja, bra. Bra att det görs direkt. Är så många påpekar direkt så här, bara klart som alltid när det är någonting från SVT eller någon större sajt som handlar om e-sport gaming, så ska det vara negativa grejer. Men det här är så jävla viktigt att det belyses, speciellt när det är ett sånt namn som Uppdrag granskning, som är liksom så jävla tungt i Sverige. Det här når ju ut till mer än bara oss. Det här når ju ut till föräldrar på riktigt. Och det tycker jag är extremt viktigt.
Mm, ja, men det har ju verkligen blivit en riksnyhet, den här granskningen. Jag såg att kulturnyheterna igår toppade med den här serien helt enkelt. Och ja, men det, jag har också sett serien, fick se den lite i förhand, precis som du Kalle. Och det är ju intressant att få ett utifrån perspektiv på hur våran scen uppfattas när den granskas på samma villkor som andra verksamheter, om ni förstår vad jag menar. Det som går igenom här är ju väldigt mycket hur stora streamers helt enkelt har samarbeten med skin gambling sajter som inte har licens och verkar i Sverige och som heller inte då får marknadsföras i Sverige egentligen, eller mot svenskar. Och hur enkelt det är för minderåriga att skapa konton på dessa sajter, att använda sina skins som valuta för att gambla på de här sajterna. Det är ju som Yasin är det väl, som är med ganska mycket i serien, som uttrycker sig ganska färgstarkt, får man väl minst säga, om de här problemen. Säger att det är som Casino Cosmopol fast för 12-åringar liksom. Och jag tycker det är en ganska korrekt beskrivning också av vad fan det är som pågår på vissa av de här sajterna.
Han har ju inte fel. Alltså det som egentligen många av oss har vetat redan är att det är bara att klicka i en ruta, jag är 18 och sen köra. Jag vet jättemånga som startade liksom, det här började komma igång på riktigt när jag gick på gymnasiet. Det var då liksom CSGO Jackpot kom, som var den första stora. Det var då det började komma igång. Jag är i tvåan, trean på gymnasiet då liksom. Det var inte många som var 18 och satt inne på de sidorna. Och tjänar mycket pengar. Och jag liksom, här och kära, som har liksom fastnat i grejer efter det här. Det är liksom en sån grej. Och de sitter och pratar med ungdomar. Så här, det här kändes som att... Man själv visste om det här, men jag tror inte de flesta som ser serien visste om det. Men sen det jag tycker är mest intressant är ju den här streamen Ludse, som jag liksom vet om pyttelite, och det är mest för att han har gått ut med sitt egna spelberoende. Att han sen tar samarbeten efter det med såna här sidor är lite konstigt. Men det känns väl ändå som att han reflekterar lite över det i den här serien. Men det som är spännande är att man ser hur många som har använt hans kod på en hemsida, att han berättar det. Det är 22 000 människor för det, som har använt hans kod. Och de har spelat för ungefär 4 miljoner kronor. Mm. Det är ju sinnessjukt. Det är jävligt sjukt att liksom det är så, så enkelt. För han är ju ingen superstor streamer. Han är ju inte jättestor. Och då är det då man tänker, vad får då folk som Sampe V2 och Hiton? Hur mycket pengar får de? Hur mycket pengar drar de in till de här kasinorna?
Mm. Ja, Claes, du har ju inte sett serien än. Du ska väl se den snart. Men du som har, du är ju den enda av oss som faktiskt är förälder här. Har du några tankar utifrån det perspektivet på, ja, men på det du får höra av oss nu då i alla fall?
Mm. Nej, men ja, den är inplanerad att konsumera ikväll. Jag vet att om att den kommer ganska länge, så jag har sett fram emot den. Jag tycker att det är generellt jättebra att det belyses i ett sånt här typ av forum. Som ni är inne på och berör, så är alla vi som verkar i den här världen har ju rätt bra koll på vad det här är och hur det fungerar och hur icke-reglerat det är. Jag själv har ju typ noll relation till skins. Jag har spelat CS sedan beta 5.2, men jag kunde inte brytt mig mindre om vilken färg ett vapen har. Med det sagt vet jag att jag är ganska unik i den taken. Även om jag har många som är i min ålder, alltså 800 år gamla, som också spelar CS fortfarande, så är de ju rätt mycket mer inne i det här med skins. Så att jag avviker nog från normen där. Men med det sagt så blir jag ju väldigt... Jag tar bort skiten. Alltså för mig gör det ingenting. Bort med skiten. Alltså vi kan ha skins, men vi kan inte finna såna här möjligheter. Det måste gå att reglera. Jag tycker att det finns ju ingen någorlunda vettig människa som kan säga att det här är bra och bidrar. Och alla argument man hör för att det liksom stimulerar och att de trycker in pengar i branscherna, det är skitsamma, för det skadar så otroligt mycket mer. Så det är icke hållbara argument. Liksom. Så jag har svårt att liksom ställa mig på någon annan. Jag tycker att det är så hjärndött, så att jag tycker bara ta bort det. Bort med allting. Måste bara bort med det.
Ja, alltså... Jag tror faktiskt att om för att alltså Valve ska ta till sig av det här, alltså för att det ska hända någonting med det, så tror jag också att det är extremt viktigt att såna här publikationer som till exempel, eller publikationer, men publicister som SVT till exempel, alltså stora, breda medier går ut och berättar om, alltså gör de här typer av granskningar, för att väl få kritik, vad ska man säga, inom citationstecken internt av, ja, men oss som finns i branschen eller andra streamers och andra, alltså det tror jag inte biter på Valve. Jag tror att det krävs en betydligt större och hårdare liksom PR-backlash som går bredare än bland liksom oss som redan är inne i spelet, om ni förstår vad jag menar. Vilket också är en jättebra sak, därför att det lyfts på liksom ett brett sätt, om man säger så. Det är också om man ska vara, liksom ännu mer... Ja, vad ska man säga, lyfta blicken ännu mer och tänka på huruvida det här är någonting som på sikt kan liksom lagstiftas om, så är ju det här är ju ett sätt för lagstiftaren, alltså politiker, att utbilda sig i det här. Alltså, när Fragbite eller Dust2 skriver så är det många som läser, men det är inte Magdalena Andersson och det är inte Ulf Kristersson som läser, oftast inte i alla fall, jag tror inte det. Men när SVT gör stora granskningar och det blir ett stort, alltså dras upp stort i stora medier, så finns det en mycket större, det kan driva en opinion som gör att det här faktiskt kommer på dagordningen i det politiska samtalet också, vilket jag Absolut. Tror är väldigt positivt.
Ja. Det så är det. Det måste ju penetreras på det sättet. Sen måste du göra det på väldigt många fler länder och större plattformar än Sverige och SVT. Men det är ett jävla bra steg oavsett. Men jag som inte är lika då in i det här, vill ju fråga er och också förklara från lyssnarna som inte är med i det här. Vad kan man se för lösning framför mig? Jag fattar att jag kan slänga mig med att ta bort skiten. Men det kommer aldrig hända, för att skins bygger hela liksom infrastrukturen i CS också. Det är ju, ja, intäktsmodellen är ju läskig för Valve på just den här delen. om såna här typer av möjligheter, alltså trading av skins, betting av skins, hade försvunnit? Hade alla skins tappat komplett i värde?
Det inte skulle gå att byta dem, skulle det försvinna direkt. Då är det ju helt onödigt att ta det. De har ju värde för ett samma objekt. Men om man kollar på vad man kan göra, så kan man ju ta lite exempel vad som finns i andra delar av världen redan. Jag tror både Belgien och Nederländerna så är ju bara lådorna in-game. Anser ju de vara en slottmaskin. Vilket, ja, det, helt ärligt, det är ju det det är. Det är ju mer som ett...
Ett lotteri.
Det är som att gå och köpa en lott i en kiosk och få en stor nallon typ. Det är exakt det det är. Och det kan man väl då... Det finns väl lite schysstare regler med sånt i Sverige än om att du bettar pengar mot andra på saker som kan hända. Det här är ju verkligen bara ett lotteri. Men i de länderna, om du ska öppna en låda, då får du ju se vad som är i lådan först. Och sen får du köpa nyckeln. Men du kan ju inte kolla på en annan låda och öppna den innan du öppnat vad som är den här. Det är så Valve har kommit runt det när de har gjort såna regler. I Danmark tror jag det är rätt hårda regler på det här. Jag kunde till exempel inte komma in på... Det var just när det var hela den här scenstormningen. Jag kunde inte komma in på CSGO Roll. Den var ju geoblockad. Jag tror liksom de har satt hårdare regler i typ Danmark och det också. Och det är väl det som en... Det är ju det man kan göra. Dels det här lådan en game som är helt ärligt inkörsporten till det här. För att det är så de flesta testar först. För att de har sett någon YouTube-video och sen ser de sin favoritstreamer göra det här. Det måste vi göra mycket hårdare reglering till hur man får marknadsföra det. Nu har det faktiskt... Det senaste med när de förbjöd två sajter eller tre eller vad det var, så ansåg Spelinspektionen att det har ett värde, skins. Vilket kan göra den här blockering för marknadsföring och lagstiftning kring det väldigt mycket lättare. Så det är egentligen sånt marknadsföring. Och sen på något sätt då... Ja, men vi säger att det är olagligt att försöka geoblocka allt. Men sen så finns det ju VPN när det går allt att komma runt. Liksom varje 15-åring vet hur man använder en VPN nu för tiden. Liksom.
Ja, och sen spelar det ingen roll. Man kan ju gå och dra det ännu längre också. Det är klart, är det här bara en dialog om för unga? Eller en dialog även för efter man har blivit 18? Alltså, vad är rimligt i de här frågorna? Liksom?
Ja, alltså helt ärligt så är det så här. Spelberoende känns som det är mer på tapeten nu än någonsin. Vi har ju liksom spelpaus.se och sådär som är ett superinitiativ, jättebra att det finns. Men liksom ända sen egentligen det öppnades upp mer för den fria marknaden, och det får man väl tycka hur man vill politiskt, så har ju det blivit mer på tapeten med spelberoende, och allting är sponsrat av olika typer av kasinos nu, även om det är för 18-åringar. Det som är tydligt här är att unga är ju mer alltså susceptible, kommer inte på svenska ordet. Det är lättare för deras hjärna att påverkas av sådana här grejer innan man har kommit upp till en ålder där hjärnan inte utvecklats lika mycket. Det är det som är det stora problemet här, och som vi har det i Sverige nu så är det liksom mycket med kasino, betting, gambling, allt vad det är. Mycket mer öppet än vad det var för säga 10 år sedan. Så det vi måste göra här, för att det är väl så de flesta accepterat att det är nu. Så med de här grejerna är det just att skydda de yngre. Och där måste väl framförallt sådana här stora streamers som de då inte får tag på i den här SVT-dokumentären försöka ta lite ansvar. Men som alltså Yassin säger också, vad fan, det är asmycket pengar. Det är så jävla mycket pengar där. Och pengar driver allting i den här världen.
Alltså jag har svårt typ att lägga... visst, jag tycker att man som streamer har ett ansvar, absolut. Och att man har ett ansvar och ja, men... ha reda på vad man marknadsför och vad det får för konsekvenser. Och i det här fallet så är det ju också liksom i strid mot liksom, ja, men gällande lagstiftning i Sverige. Alltså man får ju egentligen inte marknadsföra den här typen av sajter, för de är ju liksom, som vi sa tidigare, de är ju helt oreglerade. Det finns ingen ID-kontroll, det finns inget, de är absolut inte kopplade till någon sån här spelpaus eller liknande, utan det är ju liksom möjligt då och full out på de här sajterna och torska hur mycket som helst. Liksom.
Men det är de, alltså, hur de kommer runt det här då, bara att säga det, att de här är ju inte, det är ju ingen gambling sajt, det är ju en casino. Det här är ju case opening sites. Och det här, skins har ju inget värde, det är ju bara en grej i ett spel. Det är ju så de har kunnat komma runt det.
Ja, men även när Spelinspektionen förbjuder en sajt som till exempel Hellcase, som de gjorde nu förra för någon vecka sedan här, så det som det får till följd är ju egentligen inte så stor skillnad, om ni förstår mig. Alltså, vi kan ju fortfarande gå in på Hellcase, vi kan fortfarande betta skins på Hellcase trots att Spelinspektionen har förbjudit deras verksamhet i Sverige. Den stora skillnaden är att nu så finns det inte längre information på svenska, och det finns inte heller en betalningsmetod som vi använder i Sverige vanligtvis, utan det är lite mäckigare typ, men om man använder sina skins så spelar det ingen roll heller liksom. Så jag tror att det kommer krävas, alltså jag tycker att jag tror inte att det är hållbart att man tänker att det är streamers som ska lösa det här.
Nej,
jag tror att det antingen är Twitch som har sagt att de ska, att det är förbjudet att göra den här typen av marknadsföring på sin sajt. Det efterlevs ju inte överhuvudtaget. Så de håller ju inte sina egna regler. Det är ju ett jätteproblem, och det är ett stort bolag som jag tycker att man kan kräva mer av. Sen så när det kommer till till lagstiftning och så vidare, så tror jag att det bästa vore att sätta press på Valve och speltillverkarna, så som man har gjort i de här länderna som du nämner, Kalle. Och där så kan ju det såklart påverka hur case-öppnandet in-game ser ut, men jag tänker framförallt på hur Valve tillgängliggör skins som en liksom valuta genom sina API:er och genom hur inventoriet är utformat. Jag är ingen ingenjör på det sättet, så jag kan inte de tekniska aspekterna av det, men det är ju möjligt att skinsajter använder de här skinsen som valuta. Och det gör ju det möjligt för kids som får tag i skins i spelet att liksom spela bort dem, vilket ju är det stora problemet, skulle jag säga.
Så är det ju, och jag tycker också att det där man egentligen, alltså det finns skins av en anledning, och det är för att Valve har skapat dem. Där går det ju reglera det jättemycket hårdare. Det går att knyta det till hur många legitimeringsgrejer som helst i deras. Jag fattar att det är en kostnad, men alltså, vad är det för äckliga pengar de drar in på det? Alltså det är där man måste börja, och så måste man inte glömma att det här är ju den, alltså det smutsar ner hela våran sport. Alla som nu tittar på den här serien, vilket är jättebra, ser ju det här. Och sen så är det någon som om en månad, en vecka, 6 månader, 8 månader senare sitter i en dialog om ett sponsorskap eller vad den kan vara. De vill stötta Svenska Cupen, de vill göra någonting annat. Nej fan, det där vågar vi inte gå in på, det är för ungt, det kan dra med sig någon skit, det kan hända någonting. Alltså det är livsfarligt alltså. Jag tror att det är så mycket längre och större än vad vi gör frågan just nu i podden. Så jag tror att det måste till en reglering. Jag tror att så här är med allting, men vi får så mycket pengar från dem eller vad det kan vara. Ja, man får ta ett steg bak ibland, vi kan ta 2 steg fram. Vi drunknar inte i de klassiska annonsörerna på våra influencers och streamers på Twitch eller på våra e-sportlag eller vad det kan vara. Men det kanske också är av den här anledningen.
Och vi får, alltså, det måste inte, Valve kommer aldrig röra att de har skapat en ekonomi, för att de tjänar alldeles mycket pengar på det. Det är liksom, det är sinnessjuka mängder pengar. Men de har varit hårdare mot gamla grejer innan. De har gjort grejer 2017 eller 18. Så är det om ju stor uppdatering. Det var då det var, allt blev ju 7 dagar trade ban på. Och det var ju liksom, nu är det så att du kan inte gå in, och de stängde ner massa sidor liksom som inte fick använda deras API:er på och såna grejer. Och så gjorde de det som att det var liksom inte dina skins du bettade. Så på alla de här sidorna, du löser in dina skins som betalning och tänk coins. Det är väl det Valve på något sätt måste fixa nu, om man inte kan göra. Men tidigare var det verkligen bara, nu är det dina skins du bettar, inte de här coinsen, den här valutan på den här sidan. Så de har gått hårdare mot innan, och med den här senaste stormningen så tror jag att Valve kommer göra grejer.
Man har väl inget alternativ? Alltså, man har ju skapat den här marknaden. Man har ju släppt in de här aktörerna. Det finns ju bara Valve som ansvarar för det här. Alltså, man har skapat skinsen, man har släppt in tredjeparten. Alltså, om de ska ha kvar den här marknaden, den här intäkten, då kanske de får styra upp det och reglera det själva. Så att det kan skötas på rätt sätt. Med en kontrollfunktion. Så att det blir godkänt. Det är ju, jag tycker inte man kan så här... Man kan inte äta kakan och ha den i det här läget.
Alltså, jag tror att vad de än gör, Valve, så kommer det... Folk kommer att arbeta runt där. De jag arbetade runt där först med den gamla tradebanden och liksom hur det funkade med att köpa coins. Det kommer kunna vara någonting att du så här, ja, men att få sälja dina skins på sajter är ju en bra grej så att du kan göra det säkert ofta. Men så använder ju många skins till att ha en side business som deras kasino, och du kan använda den valutan när du har sålt ett skins. Det kommer finnas att arbeta runt. Men ja, det är framförallt från dem det måste komma. Men på, om vi vill liksom bara kolla lokalt på svensk plan, så finns det regleringar och lagar som kan skapas som kan göra det bättre i alla fall. Daniel Sandström har lämnat oss för det här avsnittet, för han är så jävla busy igen.
Hey, nu kör vi!
Nu kör vi, nu kan vi snacka gött här. Nu står det klart att ryktena stämmer att den ukrainska 19-åriga AWP-talangen Wrinkle har gått med i Ninjas in Pyjamas och ersätter därmed den ukrainska AWP-talangen Hattrick. Och de har spelat lite matcher, det har börjat rätt bra. De vann två raka matcher i Challenger-kvalet, och när vi pratar, när ni lyssnar på det här, så är det redan irrelevant.
Också matcher de skulle vinna.
Ja. Och det är väl inte jätterelevant nu när ni lyssnar på det kanske, just de matcherna. För det har hänt grejer som vi har missat. Men Wrinkle kvar till NIP. Vad tycker vi, Claes?
Ja, vi var väl inne på detta redan förra veckan och sa att det är väl så det ser ut. Jag vet inte riktigt. Jag har ingen känsla än. Det är svårt att avgöra den här, tycker jag också. Man kan ju alltid bara zooma ut, men det är ju en lagsport där. Alltså, det är jävligt svårt att bedöma innan man ser femman. Alltså. Vi väntar ju fortfarande på en gubbe till, så att säga. Men
ja, jag
att han kan skjuta, det är väl en icke-fråga. Liksom. Det är inte det här handlar om. Det är ju så många andra aspekter att väga in. De gör ju det ganska tydligt i sin kommunicering. Precis just det jag nu sa. Att det är en jävla massa aspekter att väga in. Och här är det enligt de själva bullseye på alla. Liksom. Mm. Det är ju för mig att spänna bågen ganska högt. Igen. Och ju högre man spänner den, ju djupare blir fallet. Jag hoppas ju såklart att det faktiskt nu vill sig väl, oavsett vem den femte blir eller vilka, ja, allt. Det är klart att vi vill att NIP ska back on track och vara den stora jätten igen. Ja, jag vet inte. Vad känner du själv om den här liksom?
Ja, alltså, på något sätt känns det rätt bra faktiskt. Och det är ju, man, alltså om man kollar en NIP så här, det förra femman de hade, det var ju liksom högst medelålder i hela scenen typ. Om man typ bortser från Falcons. Nu har vi liksom, vi har Alex där som är en IGL som har bevisat sig tidigare. Han har inte gjort det NIP än, han har inte riktigt fått chansen att göra det än. Vi har Res som vi alla vet kan vara ett monster. Och sen har vi då liksom Maxter, också 19 bast, ung, som har också spelat bra till en början här. Vi har en ung talang här som är AVP. Så vi har liksom två aggressiva riflers i Res och Maxter. Vi har en AVP som vi vet kan skjuta och har stor utvecklingspotential. Om vi nu finner liksom en mer ankare, mer passiv spelare som liksom funkar, så kanske har mer rutin, kanske inte. Alltså, laget funkar ju rent logiskt då. Och sen är det mycket bara att vänta och se nu. Men jag tycker Wrinkle är en spännande spelare. Och jag tror ju att han, tyvärr, alla svenska lyssnare, jag vet inte om det ska vara någon annan som lyssnar här, men jag tror han är starkare än majoriteten av alla svenska AVP-are. Det är typ Nak som jag vet är bättre än han. De andra är jag väldigt osäker på. Och jag är väldigt glad att det inte blev någon som typ Poison, Mantur, Regali, alla de där namnen som har kastats runt. Det är kul, ja, att det är en ung talang som faktiskt är spännande. Jag har sett vad Mantur kan göra. Alltså, så många snackar om Mantur, och jag vet fan varför. Jag har sett vad han kan göra. Han har gjort exakt samma sak i 5 år nu, och det har varit skittråkigt. Det är typ Regali som skulle kunna vara annorlunda för att han farmar till 2 motstånd. Men,
nej, ja. Men jag håller med den. Det är så jävla svårt alltså att bedöma något sånt här på. Jag såg inte matcherna igår. Och än en gång, den femte gör paketet färdigt liksom. Men jag håller med dig. Det finns ju en logik i hur de bygger, som de också är väldigt, väldigt, väldigt noggranna med att skriva ut när man lanserar en spelare. Alltså, det är en väldigt tydlig skillnad på hur de försöker verkligen göra allting för att vinna sitt community tillbaka här. I allting de gör, de är måna. Man missar ju inte att få med dig i någon kommunicering att titta nu så transparenta vi är. Och det är väl säkert bra. Nej, jag har för lite, jag har för dålig koll på han också. Det är skitsvårt att ha en take på det. Jag vet att du är mer insatt i de här liksom. Men det ser ju logiskt ut i bygget, men det gör det ju nästan alltid. För det är alltid någon som säljer varje bygge i PR-väg.
Ja, såklart. Alltså sen vad Nipp har gjort innan har det ofta känns väldigt ologiskt egentligen. Jag kollade på den intervjun Thorin gjorde med Hampus. Jag trodde det skulle vara 20 minuter lång, men det var en och en halv timma. Bara satt helt bänkad. Och man känner sig jävligt mycket tryggare med den här ledningen än vad han gjorde med det tidigare. Liksom att alltså det är väl egentligen Fret, Trulls och Exist som jobbar mest med det här tillsammans. Och Erik Wendell är väl någon slags ja, men e-sportchef då som på pappret sen nästan. Han är väl sagt med i de här diskussionerna också. Det känns som folk man kan lita på. Inte någon annan som bara vi tar en till dansk.
Jag håller med. Och det finns ju en jävla massa erfarenhet i och det har väl gjort tidigare med. Men ja, jag vet inte. Tittar du på de här fyra? Ser du dem vara i en semifinal inom ett halvår?
Fan, det är så svårt att säga med bara de här fyra. Den femte gör så jävla mycket.
Ja, det är det jag menar.
Jag tror inte Nipp är så dumma att de bygger ett lag som inte kommer vara i slutspel inom ett halvår. Jag tror, det är så känner jag. Alltså, och jag förväntar mig av Nipp. Det är ett lag som kommer vara i kvartsfinal i turneringen. Åtminstone liksom. Det är det.
Ja, och också varit extremt noga med att nu har vi koll på vilken data som är nyckeldatan för att vi blir framgångsrik i CS. Det är den vi bygger på. Mm. Det är så vi sätter ihop på ett lag och det är därför vi kommer
lite lyckas. Lite moneyball.
Ja, lite så är det ju. Ja. Men å andra sidan har vi sett alldeles för lite av den delen i en digital sport. Mm. Alltså det är jättekonstigt. Jag har själv tittat efter sån information så många gånger, men det är svårt.
Ja, nej, men det känns på något sätt bra. Och jag tycker Rinkel är spännande. Men det är bra hans engelska. Det kommer ju såklart vara bättre. Det är väl, han har ju någon typ av annat. Jag tror inte, de skulle inte anställa någon som inte kan snacka språket, tror jag. Även fast det är en grej Nipp har gjort tidigare. Men det var alla gamla ledningen.
Och det är nu då, Kalle, som det ska in en Isak-spelare. Alltså en samma typ av spelare.
Alltså du, jag har inte ens tänka, för du sa redan den jag hade säga. Det är ju Isak. Isak är så jävla
sol. Det är lite läskigt att han råkar vara svensk här bara. Det är väl det som gör att han inte kommer då.
Kanske. Alltså, han känns lite för solklar och många snackar väldigt gott om honom. Exist har snackat gott om honom. Ja. Jättemånga liksom.
Och vända hela communityt på ett drag igen. Då hade alla släppt den här skiten bakom. Alltså det är ett väldigt populistiskt drag att göra här nu. Och så det matchar i spelarroller, det matchar i flaggan, det matchar i allting. Vi hade ju haft en nippfest du och jag här liksom.
Ja, och det är så här, jag gillar Isak. Och han fortsätter, jag blir fortsatt förvånad varenda gång jag kollar på när Isak spelar.
Och för det känns som att de knapplar i rosten.
Ja, för det känns som att Isak är bättre än vad han ska vara varje gång jag ser han. Jag kan inte riktigt förklara varför. Men det är också för att han har kört ett game med Legion som också laget över sin viktklass konstant när de har kört. Så jag och Isak passar ju in så jävla bra. Men det blir väl typ Blame F.
Men om du sätter Isak där nu.
Mm.
Ser du dem då spela en semifinal inom ett halvår?
Jag vet inte. Det är det som är det svåra.
Det är det ju fortfarande ett nej. Det är det liksom, alltså.
Ja, men det är för att man inte. Det är för mycket obevisade grejer. Ja. Alltså vi vet inte. Alltså. Om man tar en person.
Det skulle lika gärna kunna vara ett lag som har varit kvar där de är nu.
Ja, och så här, jag vill ju inte se typ Blame F i Nipp Bait F som man är så känd för. Men det är också för att fan, i Astralis har någon av dem var en IGL när ska vara det. Det är så många spelare som väljer att vara det. Men om man tänker på vad Blame F kan göra så, och liksom vad han har gjort och om man sätter han på rätt positioner.
Jag gillar ju han alltså.
Ja, alltså då är ju han liksom solklar för laget och då kommer det vara ett svinbra lag. Det är typ en sån grej. Och det finns.
Men vill du inte ha en mer defensiv spelare?
Ja. Han är ju jävligt defensiv som han står bakom alla och bitar hela tiden. Jo. Och det är så här. Vad fan. En magisk skulle man ju inte hata i det här laget liksom såklart. Nej. Men det går ju inte. Alltså det är jävligt svårt att se vad vi. Det är jävligt mycket som öppnar upp sig nu. Är liksom. Är Vitality nöjda med vad de gör nu? Ja, men liksom G2 nöjda med vad de gör. Det är så många grejer som öppnas upp nu efter Majorn och det vet ju Nipp om också. Jag tror de har säkert kollat på så här, ah, varför plockar upp den här APn? Varför väntar de inte efter Major med det här? De har väl kollat vad som finns, vad de tror kommer finnas tillgängligt. Det är bra att picka.
Ja, säkerligen. Nej, men det tycker jag väl är... Det är än en gång då, det skrev de ju också i sin transparenta kommunikation, att vi vet inte, det kan ta en vecka, kan ta en månad. Det pågår ganska mycket behind the scenes just nu. Vi väntar in och ser liksom. Och det är klart att ska man, det är ju som alltid, ska man hitta någon som står lite över sig själv, så här funkar det i fotbollen och allting, så är det ju lite så, det kan gå att fynda någon som de kanske inte kan få på pappret idag. Om 3 veckor, för att den inte har hittat ett bättre hem.
Mm.
Och den möjligheten kanske inte finns idag.
Alltså typ att man... JKS har vi fortfarande, alltså han finns ju fortfarande där. Han har väl ingen lag än, tror jag. Så det är...
Ja.
Liksom en sån grej. Så det finns hela många alternativ i en så här passiv ankarspelare. Isak är det mest självklara och alla skulle bli superglada. Men det är ju så här, det är lite... Han har ju fan varit i Major-final, men han känns inte tillräckligt rutinerad och han har bevisat sig tillräckligt än på något sätt. Och det säger jag inte för på han bara, det är ju för att du har både Max och Wrinkle som också är liksom inte har bevisat sig helt. Ska man ha 3 stycken helt, alltså, obevisade spelare liksom?
Ja, det är farligt alltså när man då spänner bågen och säger att vi ska vara i supertoppen inom bara några månader. Ja, men vi får väl se helt enkelt. Det är kul att det går framåt, kul att det händer grejer. Jag tycker det är kul att de fortfarande liksom tror på sin linje och löper den hela vägen ut. För det tror jag är ett framgångskoncept oavsett. Liksom. Om man gör rätt eller fel beslut kanske inte alltid är direkt viktigt i det här. Så länge man tror på det, ger de här grabbarna den tiden de har ansett från början att de behöver för att lyckas. Och ja. Så att, det blir jävligt spännande att se när de får in den femte. Då kan vi väl ha en mer tydlig betygssättning här i podden.
Absolut. Och så jag får återigen säga att jag har väl haft fel om Alexi B och mycket, om allt jag har sagt skit om honom flera gånger. Jag tror fortfarande att det var det draget som gjorde att NIP förstördes. Inte just han personligen, men det var ju där de blev internationella, när det var ett lag som redan varit slutspel i en major med SC-tag som AVP-are som knappt kunde snacka svenska. Alltså, det står fortfarande fast
för. Det är bara ont att höra och lyssna på det liksom.
Ja. Annars i veckan här, det spelas kval på kval på kval. Vi har Thunderpick World Championship. Close call, för att det är ett lag som ska vidare därifrån. NIP håller just nu på att spela en match. Vet inte om de har förlorat eller vunnit annan. 1-1 kartan när vi spelar in. Eyeballer spelar också detta. GameEdit spelar detta. Det är mycket som körs. Jalla Kompass drar igång. Vi har det stängda kvalet till Jönköping. Det är väl det man kommer hålla ögonen på. Och så nämnde du att ECA drar igång också.
Ja visst. Och det beror ganska många svenskar. Sen är det inte... Det finns väl inte så mycket att snacka upp där kanske nu. Utan det är bara att... Gott att känna till.
Jag vet inte ens vilka lag som spelar i vilka divisioner och sånt där. Det är så himla många lag.
Nej, men jag har väl lite koll på det. Men det jag tror bara att det är... Fan, det är ett av få forum vi har nu för liksom den svenska scenen. Elitserien i all ära, men det är väldigt få matcher. Jag menar, kolla på oss. Vi har fått spela eftersom det går så jävla bra. men då blir det 3 raka matcher och sen är det liksom in i slutspel. Det blir ingen kontinuitet, man får ingen matchträning liksom. Och det tror jag alltså det enskilt viktigaste vi har, att man kontinuerligt spelar tävlingsmatcher. Så att där fyller ECA en jättefin roll i ekosystemet.
Verkligen. Och ja, jag får väl skriva någonting om det där, så håll koll på DAS 2. Eller skicka några frilansare på det. Ja, tur. Annars, något annat du ser fram emot i veckan?
Oj. Nej, det ska jag inte påstå. Det är väl full fart. Det är bara att ge på.
Jag ser faktiskt lite fram emot helgen, för jag har tänkt att ta lite ledigt.
Oj.
Det var ett tag sedan nu.
Har du precis varit iväg på 2 veckors semester i Danmark?
Semester, för jag har jobbat ett tag. Eller jag hade ju faktiskt 3 lediga dagar, men då låg jag ju inlåst i mitt hotellrum och var sjuk och bakis första dagen i alla fall.
Vad gör Kalle i helgen när han är ledig här nu då?
Oj. Alltså, det blir väl lite vin kanske.
Jaha,
ja, trevligt. Kanske. Men det är inte omöjligt. Nej, men det har varit snack om lite AV-fasoner på fredag. Sen får vi se vad liksom livet lägger i mitt knä, kan man säga.
Oh, så otroligt poetiskt uttryck. Ja, jag är mest glad om jag blir av med snöfanskapet utanför dörren.
Bort med skit. Alltså det är så jävla typiskt. Alltså i Köpenhamn blåser det så in i helvete. Det var så jag tappade bort den med linser, tror jag. Jag har nya linser nu, äntligen. Jag ser ut som att jag inte går
över.
Ja, jag ser dig. Och så kommer man tillbaka. Och så bara, okej, men det är lite tråkigt väder liksom när man har landat. Och så dagen efter bara bam. Snö oväder. Och alla bara, i Stockholm, ni har inte sett riktigt snö. Nej fan, jag har bott i Piteå och Öland där det finns något som kallas Fåk. Läs på om det. Det var fan snöstorm här igår, okej? Det var kaos.
Sen tycker jag vi ska skicka med en liten uppmaning också till våra kära lyssnare. Mm. Det finns ju alltid lite tider för att ta in någon och surra lite mer. Med någon typ av profil, så har ni något önskemål där, räck ut en hand på ett enkelt Twitter-DM eller dylikt.
Ja, eller bara tagga skiten ur oss och se.
Eller bara ring Kalle på 07.
Och från utlandet plus 46-7. Nej men fan, annars hade vi väl inte mycket mer att säga, va Claes?
Nej, jag är jävligt färdig med både dig och Sandis.
Ja, han var väl klar med sig innan.
Men fan, titta på serien. Som Sandis kallade Gamer. Den heter inte Gamer, heter Gambler, tror jag.
Gör den det?
Jag tror det.
Jag tror inte det. Jag tror fan den heter Gamer. Vi ska se här.
Gambler.
Gambler. Har jag skrivit
fel? Jag har ingen att gå vidare.
Ja, har jag skrivit fel i min artikel så måste jag fixa det. Den heter Gambler. Jag tror jag har skrivit fel. Mm.
Ja, men den är bra. Och jag såg att det var lite gnäll på liksom hela SVT på Twitter igår också, om att det så bara belysa all skit och allt det. Men vi måste också, vi kan inte glömma av att städa liksom.
Nej. Det är kids, det handlar om barn. De ska inte få spela på kasinon, och det är det som händer nu. Och det är jävligt bra att de belyser detta. Jag vill hoppas på att de gör mer e-sportgrejer. De har ju gjort en jävla dokumentärserie innan som det var nice.
Fusk.
Jag tänkte väl mer på den här där de gjorde den här på finska grejen när det var försökt starta ett lag. Ja. Skitsamma.
Det var det är väl den vi går ut på. Stäng av skiten.
Ja. Och om du känner någon eller som har problem, eller känner du att du själv har problem, så finns ju spelpaus.se. Kan vi rekommendera väldigt starkt. Annars så tackar vi för den här podden. Det var CS-podden av Kappabar. Fragbytas två sponsrar, Dr. Pepper. Tack för oss. Hej då.
Tack. Hej, hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.